Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Dude, hon pratar med honom för dude. Dude, is there something you want to talk about? Och så visar han upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. Cats out of the bag.
I filmen G som i gemenskap från 1983 finns en scen som är oerhört kort men som följt med mig genom hela livet. Medlemmarna i fiktiva bandet Barn pratar om sina framtidsdrömmar.
Tänker in det här. New York.
New York.
Kväll. Fullsatt Madison Square Garden. Senast av David Bowie. Jag står också, jag står lite längre bak bara liksom undan. Det är ingen som ser mig, jag står där och kompar. Det är bara Bowie och jag som vet att jag står där.
Förutom det inkonsekventa uttalet av Bowie som jag hade glömt bort, gjorde även det här intryck på mig. Viljan att stå i skuggan men ändå vara med. Dagens gäst skulle onekligen hellre vara kompmusikern än Ziggy Stardust himself. Edward af Sillén har i hela sitt vuxna liv jobbat i kulissen, men han har gjort det så bra att han sedan 15 år tillbaka livnär sig på det. Så vad gör han då? I skrivande stund är det bara några dagar till hans regidebut i långfilmsformat har premiär, En del av mitt hjärta, musikalfilmen som bygger på Thomas Ledins låtar. Men som vi ska prata om strax har Edward varit extremt produktiv under det senaste decenniet. Han har varit med och skrivit manus till ett par långfilmer, En underbar jävla jul och Medicinen, regisserat ett tiotal uppsättningar på teatern och flera krogshower, manusförfattat för tv och givetvis varit det enda proffset i hela svenska Twitters favoritsysselsättning att kommentera Eurovision, bara det att Edward har gjort det i SVT istället för på sociala medier. Och i Värvet 394 ska vi prata om att vara adopterad, att komma ut för sina föräldrar och konsten att vara rolig. Men först en gåta i detta samtal, producerat av Klara Åström och Månsson, lett av mig, Kristoffer Triumf, och utgivet av Acast. Här är Edward af Sillén. Jag har en gåta till dig som jag har snickrat ihop.
Okej.
Vad har du, Elisabeth Tarras Wahlberg och Henrik von Zweiberg gemensamt?
Vad är det för någonting? Är vi alla knapadliga? Nej, det kan inte vara det, va?
Oj. Det var ju spännande. Den hade jag inte ens tänkt på.
Har vi inte någon liten sköld på riddarhuset?
Är Tarras det?
Nej, det är att Tarras lät så elegant bara. Men det kanske bara är någon slags aura hon har av någon slags gammeltidsadlighet. Nej, jag vet inte.
Du fixar inte den?
Den gåtan
den är skitenkel, tycker jag.
Jaha, en av dem.
Eller så kanske den kanske till och med är förelämpande.
Nej, det tror jag, hoppas jag inte att den kommer vara. Nej, berätta.
Ja, men ni är ju bakom människor som ändå är liksom kända.
Ja, jag förstår. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det köper jag.
Det var inte så svårt.
Nej, det var absolut inte.
Nej.
Fan, det var just dem bara. Men då förstår jag, men det stämmer ju.
Ja.
Det är det.
Men, och därför så känns det ju så fint att få lära känna dig lite mer på djupet. Även om man, när man sätter sig och researchar dig, så kan man få liksom lite whiffs här av din bakgrund.
Okay.
Där och här. Ja, nu fick jag inte riktigt till här och där.
Både där och här.
Ja, exakt. Både lär och där, ja. Som min pappa brukar säga. Alltså. Han ska vara lite där. och då skulle jag vilja börja med att ta oss tillbaka till 1982, om det är okej.
Okay. Yeah.
Vad vet du om din födelse?
Den vet jag inte så mycket alls om. Den pratar inte vi så mycket om, utan jag vet bara när allting blev bra. Och det var när jag hamnade i famnen på mina föräldrar, och då min pappa då som är svensk och min mamma som är amerikanska från Florida. Och de bodde i Brasilien i många år och jobbade där och hade i många år kämpat med att inte kunna få barn.
Okej.
Och då befann de sig på en plats då, Rio 1982, som var, jag tror att det var den platsen som hade högst antal gatubarn då. Det var en hemsk syn förstås, de här favelerna. Vet du den? Guds stad är ju en jävligt bra film på
just
temat.
Det.
Som jag tror utspelar sig 81 i samma område som det här som vi pratar om. Så de förstod nog att de kanske var på rätt plats för att adoptera ett barn, och att de ville göra någonting för att göra den platsen bättre. Alltså man kunde ge ett av alla de här barnen en väg ut. Och då så blev det jag som hade den vad är det? Den gudomliga turen.
Vinstlåten.
Att komma därifrån.
Men hur gammal är du när du hamnar i den här famnen?
Då är jag mycket, mycket ung.
Okej.
Ja, alltså mycket, mycket ung.
Vi snackar veckor eller?
Ja, precis.
Okej.
Och sen så bodde jag med dem i Rio medan de kämpade, som jag förstår det, för att få rätten att adoptera mig.
Okay.
Det tror jag var en kamp.
Ja, det var lite krångligt.
Superkrångligt. Jag tror inte att den brasilianska myndigheten där då ville att deras barn skulle åka iväg med vita medelklasspar ute i världen. Det var inte deras intresse. Så jag tror att de kämpade i rätten i 9 månader. Oh, wow. Vilket min mamma har skämtat om ibland, att det var ändå en 9 månaders period som hon fick på något sätt,
ja, just det,
kämpa för att bli min mamma även.
Men var du med dem under den tiden?
Jag fick vara med dem under den tiden. Ah, okay. Och så kom folk hem till dem och undersökte dem och ifrågasatte och sådär. Ah, och så var vi rätten. Och samma dag som det klubbades att de fick behålla mig, om de vann den här rättegången, så lämnade vi landet.
Oh, right.
Så lämnade jag Brasilien bakom mig. Och jag har inte varit tillbaka.
Nej, men det där är ju intressant tycker jag. Ja. Alltså med adoptivbarn, hur liksom mytisk den, alltså biologiska mamman till exempel då i ditt fall. Det är väl alltid kanske det.
Ja, men, ja just det. Ja. Det stämmer.
Nej, men hur laddad den blir, den personen.
Mm. Och ja, det är så intressant. Jag har ju så mycket med uppväxt brottats med folk som har frågat saker om det här med adoption och fått konstiga frågor. Mm. För jag tror många inte vet vad det betyder riktigt, eller man har någon slags Annie-bild framför sig. Det har någon scen, inte det Annie, vad då föräldrarna kommer till ett barn hem och så pekar alla barnen, ställer upp sig i rad. Mm. Och så föräldrarna titta vem som ser friskast ut eller vem som ser härligast ut, vem som ser klokast ut, och den hon tar vi och sen så får den åka iväg med det.
Eller Rasmus på luffen.
Är det Rasmus som så också kanske?
Ja, precis. De ville bara ha krullhåriga barn, eller om det är tvärtom.
Ja, det är den bilden som finns etsad i min hjärna.
Just det, och de tar alltid flickorna.
Just
killarna det. Får liksom... Ja.
Just det. Det är som på ett sätt hunddagis, tänker man. Man ser alla bilder från hunddagis, alla hundarna står och så studsar vid sin lilla dörr, att de vill bli valda. Den bilden tror jag folk har. Så jag har fått frågor som... Men de,
inte
som
du, hunddagis.
Nej, inte hund, vad heter det? Hunddagiscenter.
Ja, just det.
Hunddagis, för att se som folk bara gick och hämtade en hem.
Att ta någon annan bara. Min inte rumsren.
Hunddagis. Så jag har frågat mig frågor som, men de du växte upp med, kan du kommunicera med dem? Känner du dig trygg hos dem? Etcetera.
Just det.
Och så, det har ju inte med något sånt att göra. Det är ju mina föräldrar som jag växte upp med. Mm. Det blir ju så om man har tur och hamnar hos bra föräldrar. Det är min mamma och min pappa. Jag ser ut som min mamma. Och jag pratar som min pappa. Mm. Alltså det blir ju så.
Mm.
När de ser på mig så ser de ju sig själva. Så att jag är ju väldigt pro-adoption. Så att det har aldrig varit någonting att hitta där borta i Brasilien för mig. Utan det finns inget som jag känner att... Det finns inget hål som måste fyllas.
Men det känns ju som... Det här är så trygga domäner för dig. Alltså, jag har en känsla av att... Dina föräldrar alltid har pratat med dig om det här.
Exakt så.
Ja.
Jag minns inte ögonblicket de sa att jag var adopterad.
Nej,
det har alltid varit en sanning.
Mm. Men det är väl vettigt?
Jag tror det var väldigt klokt.
Ja.
Det var inget konstigt. Jag minns från att jag var jätteliten att mamma och pappa förklarade att en del mammor och pappor blir föräldrar på det här sättet. Och en del föräldrar blir föräldrar på det här sättet.
Mm, just det. Ni hamnade i Bromma?
Just det.
Ja.
Först i Malmö.
Okej. Okay.
Några år i Malmö och sen hamnade vi ute i Bromma.
Har du dina första minnen från Malmö?
Nej, i Bromma kyrka är mina första minnen.
Okay.
Som 6-7-åring.
Ja, jag fattar. Inte ens liksom lite vagt, någonting som du har skapat från...
Inte det konstigt?
Jo, lite.
Minns folk saker från under 5 och sådär?
Ja, men alltså, jag har väl haft någon här som säger att de har ett minne från 1-årsåldern.
Wow.
Så att...
Nej, det tycker jag. Ibland är jag synlig och tänker att det är saker man själv har skapat. Så man tänker, det här har jag för mig att jag minns. Det här är en bild jag ser framför mig. Men det är bara för att jag själv inte har fått uppleva den känslan att minnas sådana saker. Nej, utan mina minnen startar någonstans där ute i Bromma kyrka.
Mm, jag förstår. Hur var den platsen?
Trygg. Okomplicerad. Uppväxt.
Mm.
Ensam barn. Väldigt mycket för mig själv. Lite svårt att få kompisar i skolan. Jag var lite för mig själv helt enkelt. Väldigt, väldigt ensam. Ett ensamt ensam barn.
Okej.
Okay. Så får man väl säga.
Ja. Var det ett problem för dig?
Nej, jag upplevde det inte så. Jag tror att kanske mina föräldrar var oroligare än jag var. Utan jag tyckte det var ganska skönt. Jag gick in i min egen värld. Och den världen var ju alltid film, musik och teater. Det var liksom konstant det. Så istället för att leka med andra barn så var jag hemma på vår lilla trädgård och så skapade jag egna föreställningar för mig själv liksom i trädgården.
Ja. From scratch?
Ja.
Ja. Och det har du alltid gjort?
Ja.
Eller ja, alltid. Nu kanske du inte gör det så mycket.
Nej, inte i trädgården. Men då. Och mina föräldrar är inte lika oroliga. Men absolut, det har alltid varit att jag har funnit någon väldig njutning av att fly in i en hittepåvärld.
Mm. Bromma kyrka känns ju... Det är väl som medelklassigt det kan bli i Bromma.
Jag tänker att det är det.
Eller hur?
Vi bor i ett parhus i Bromma kyrka. Bara ordet parhus är ju väldigt medelklassigt. Janne Schaffer bodde
där. Ja, men just det.
Så är du med då?
Ja, precis.
Är inte det Bromma kyrka kände sen där?
Jo, det får man ju säga. En grej som jag... jag tar den nu.
Ja.
Det här är inte superladdat.
Nej, får vi se.
Alltså min energi är helt malplacerad. Men...
Okej. Uppbyggnaden var onödig egentligen.
Ja, helt.
Okej.
För jag tycker nämligen att du har lite svajig dialekt.
Ja. Det var verkligen inte känsligt. Supersvajig.
Ja.
Superotydlig.
Hur fan kommer det sig?
Jag tror att jag är så... påverknings... Ja, det har varit ett bättre svar. Det är det som jag, Henrik von Zweigbergk och Lisbeth Tarras har gemensamt.
Just det.
Väldigt musikaliska alla tre. Jag tror att jag är väldigt påverkningsbar. Mm. Igår så satt jag i en superobekväm situation, vilket jag satt i Skavlan. Mm. Och jag märkte den första frågan jag började svara på att det började dra mot något norskt, svenskt i min accent.
Ja, okej. Ja.
Och de märkte, nej, det här blir pinsamt. Så då fick jag backa tillbaka i huvudet samt som jag pratade. Så jag märker att det är så. Min absolut bästa vän i hela världen heter Daniel Ren. Och vi skriver väldigt mycket manus ihop.
Just det.
Jag har varit vän sedan vi var tonåringar. Han är från Klässbol i Värmland. Och vi pratar så mycket så jag tror att jag drar mot värmländska ibland.
Mm.
Kanske inte just idag kanske. Nu är jag på Söder så jag vet inte vad jag drar mot. Men...
Ja, jag förstår. För att jag tycker ju, ibland är det lite göteborgska också. Men var kommer papsen ifrån?
Han är Blackebergare.
Ja, han är från Bromma.
Men jag tycker göteborgskan är väldigt kul. Jag tycker den är svängig.
Ja.
Den gör mig glad. Den är något melodiskt med göteborskan som jag gillar. Så ibland märker jag att det hamnar där.
Mm.
Men det här är en helt korrekt iakttagelse som faktiskt ingen har sagt till mig förut. Men jag ofta tänker på själv.
Ja.
Att jag tror att jag åker överallt med dialekterna.
Men och då när du liksom så här, för en grej som ju du är rätt känd för är ju att du har kommenterat väldigt mycket Eurovision och så här.
Just det.
Och där tänker jag, har du liksom en det kanske inte riktigt går. Ja, men jag testar. Men har du en mediedialekt?
Det tror jag.
Ja.
Jag tror jag har en officiell röst.
Ja, just det. Okej.
Okay. Som är någon slags sån. Ja visst, nu är det dags för bla bla bla. Och nu tänker vi på det här och melodin nummer ett. Alltså man har den där som jag går in i, som jag tycker lite, som roar mig lite att använda.
Mm. Ja, men vad fan, vem har inte det? Det är ju någonting med de här.
Ja, man får en mikrofon framför sig. Ja. Och man får en uppgift.
Japp.
Och lyssnare.
För jag tänker att mina intron är jättelångt, alltså som jag gör till Värvet. Det är ganska långt ifrån min vanliga så här satsmelodi och
ja,
så.
Men du kliver in i en roll som det här förväntas av mig. Ja, nu får jag en publik.
Ja, och som är, det är ju aldrig någon som har sagt någonting.
Nej.
Utan det har jag bara
du
hittat
själv
på
inser.
Ja. Ja. Nej, inte inser. Jag har hittat på att det behövs.
Ja, bra. Du har lagt dig till med.
Ja, exakt. Men du, jag läste någonstans att du, apropå det här med ensamheten i skolan då, att du det verkar inte riktigt som du kanske har passat in.
Nej.
I plugget.
Nej.
Och, alltså, var det någonting uttalat eller?
Ja, alltså jag visste nog inte vem jag skulle vara i skolan alls. Och det var tufft tills jag kom till gymnasiet, där vände allting.
Okej. Okay. Mm.
För där kom jag i kontakt med min homosexualitet.
Okay.
Och min humor.
Mm.
Och de två sakerna kom samtidigt.
All right.
Jag kunde skämta och jag kunde vara rolig. Men, och då löste allt.
Men vänta, du kom i kontakt med din homosexualitet och din humor?
Ja, jag fick tillgång till dem.
Okej, okay. För fram till dess så hade du inte...
Jag vet inte vad min identitet var.
Jag har återkommit jättemånga gånger till en intervju jag hörde med Lars Lerin, tror jag. Alltså långt, 10-15 år gammal kanske, i radio.
Mm.
när han sa någonting om att jo, men mamma visste ju alltid. Så här, och att han liksom var i 4-5 års åldern hade liksom hennes,
just det,
hans morsa fattat.
Just
liksom.
Det, just
men hur, oj förlåt, men hur var det för det? Alltså, ja.
Ja, alltså, jag har inte riktigt formulerat det här för mig själv eller för någon, så att det här kanske kommer låta som ofärdiga meningar, men om jag försöker göra det, för jag pratar sedan om det här. Men jag tror att innan, jag visste inte vem jag skulle vara med. Jag var inte helt bekväm att hänga med killarna, för jag visste inte exakt vad som förväntades av mig där. Och jag visste inte exakt vad de känslorna jag kände för killarna betydde. Och tjejerna kände jag mig inte heller helt bekväm att få hänga med, för de var kanske lite misstänksamma mot mig. Alltså jag kände mig inte hemma. Men när jag skulle börja gymnasiet, då var man fyllt 15, va? Det bara allt hände den där sommaren.
Mm.
Allt hände.
Okej.
Okay. Och jag hittade någonting i mig själv som jag kunde börja bjussa på mig. Och då så tyckte ju tjejerna att jag var rolig att vara med och var icke hotfull för dem. Och jag fick också vara med de tuffa killarna, för jag fick dem att skratta.
Mm.
Så min gymnasietid var jag öppet. Alltså jag kom ut först, direkt första ring.
Mm.
Och spelade ut gaykortet för allt vad det var värt. Jesus. Alltså jag liksom, i jakt på vem jag var, så klädde jag liksom på mig någonting. Så jag hade väl nagellack ganska ofta. Jag tror jag gick i glittriga t-shirts som jag hade sytt själv. Jag sydde på egna utsvängda byxor som jag var väldigt förtjust i, som jag såg ut som djävulen i. Men det kändes toppen, tyckte jag. Så jag blev helt liksom connectad med vad jag kunde, att jag kunde bjussa på hur mycket som helst.
Mm.
Och då tror jag folk om mig. Och därför var min gymnasietid som öppet gay. Och det var ändå, men det har ju hänt så jäkla mycket på väldigt kort tid. Nu är vi ju liksom 97. Och det var inte andra öppet homosexuella i min skola.
Mm.
Och i andra skolor jag kände till. Så jag kände mig väldigt ensam. Men jag hade inga problem med det.
Det var byns enda bög.
Jag var verkligen Blackbergs enda bög. Mm. Men det funkade, och jag älskar min klass. Jag tänker tillbaka på dem med sån otrolig kärlek. När jag tänker att de lät mig vara så.
Mm.
Och att killarna inte gjorde någon grej av det. Jag blev inte retad för det.
Mm. Ja, men det är ju fint.
Det var, ja, så tror jag.
Förlåt om jag så här tjatar om det här. Men
kom ut processen, ja.
Ja, men den just där sommaren 15 liksom. Alltså var det någonting som hände? Alltså, för det låter ju lite grann som att du inte hade fattat att du var...
Nej, det hade jag absolut inte gjort. Men 97, då var det inte så många förebilder att gripa tag i där. Utan jag hade Jonas Gardell som skrev väldigt vackra böcker. De påverkade mig jättemycket. Och sen upptäckte jag Eddie Izzard.
Mm.
Komikern.
Okay.
Som påverkade mig supermycket också. Hur han skämtade. Han blev ju precis het och stor exakt där också. 95-96, någonstans 94, där jag kom med sina, de här VHS-erna med hans enmansföreställningar som han gjorde, som jag tittade på. Så jag tror att jag inte blev så rädd för det längre. Och sen så kom jag ut, helt enkelt. Min kom ut-process var ganska märklig. Det här kommer mamma hata att jag berättar, men nu säger jag den. Jag, på den tiden så hade ju internet precis kommit. Det var helt nytt.
Mm.
Och där också att då blev ju också möjligheten till, så att säga, erotiskt inslag i ens liv blev ju större. Inte alls vad vi pratar om nu. Idag är det mycket allvarligare och ett genuint problem. Då var det ju inte riktigt det. Jag lyckades hitta någon sida på nätet med kändisar, men med andra människors nakna kroppar på.
Ah,
okay. Så man kunde få så här är Michael J. Fox med någon så här naken mans kropp, och så hade de satt ihop det ganska bra.
Mm.
Det var väl det närmsta någon slags lösning jag kom.
Okay.
Och då började jag printa ut de här bilderna. Det här kan jag ha i mitt sovrum. Men jag glömde bilderna i printen. Så min mamma måste ju ha upptäckt utprintade nakna kändisar med andras underkroppar. Varpå hon kom till mig, vilket jag uppskattar att hon gjorde. Hon kom till mig och sa: Dude, hon pratade med, hon kallade mig för dude, is there something you want to talk about? Och så visade hon upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. Cats out of the bag. Och då så sa jag det till henne. Ja, jag tror att hon tror att jag kanske bara skulle prata om en förvirrad känsla. Vad är det här?
Mm.
Men jag var ju redo att bara kunna rakt säga, men det här är nog vad jag tycker om. Jag tycker om Michael J. Fox med en annan mans underkropp. Och det finns ett ord för det, och det är homofil. Och där kom jag ut, och då sa hon att I think you should tell your father tonight.
Mm.
Och det var ännu läskigare, tycker jag. För det är någonting med pappor. Och min pappa är verkligen en pappa. Viking. Klas Avselén. Och han stod nere i köket och lagade mat. Och jag gick ner i köket och så berättade jag det för honom. Och han tog det fantastiskt bra, kommer jag ihåg. Det var nog mitt livs första stora... skönt, det kanske är okej det här. Mm. Han sa också att jag har känt det på mig, Edvard.
Ja.
Och jag älskar dig hur du än väljer att leva ditt liv. Och kommer supporta dig. Jag förstår det inte ännu, men jag kommer att lära mig det.
Mm.
Och så sa han till mig. Och sen så följde ett par år då mina föräldrar genuint försökte lära sig vad det var.
Mm.
För de hade inga gayvänner. De hade inget sånt i den uppenbart borgerliga uppväxten som jag kommer ifrån. Mm. det fanns inte där. Så de började fråga. De ställde frågor, de började läsa på. Alltså, för fan vad fina de är.
Mm.
Och gjorde hela grejen. Till sen 2 år senare jag står i Pride Park, under Pride, och ser att mina föräldrar kommer in med varsin sån dogtag på armen. Och pappa köpte en öl i en sån där plastmugg. Jag har aldrig sett mina föräldrar på en rockkonsert. Alltså på en konsert. Ett konsert, det är orimligt. De är på Bärvalhallen vanligtvis. Men där stod de med varsin liksom öl i plastmugg. Och så här kycklingspett på en plasttallrik. Och stod liksom i gyttjan i Pride Park och skulle se showen som pågick på kvällen. Det var fantastiskt.
Mm.
Så är det. Så jag älskar dem enormt för det. Och därför har vi aldrig haft några problem sedan dess.
Fan vad rörd jag blev av det här. Vad fint.
Jag
måste liksom lite samla mig. Jag har blivit så emotionell på gamla dagar.
Ja, jag pratar ju aldrig om det här. Så jag vet inte vad de kommer tycka om att jag säger det. Men det är värt att säga det. För att allt det är okej att inte kunna någonting om, om ett visst ämne. Mm. Det är okej.
Okay. Mm.
Det bästa man kan göra är att säga okej, okay, då ska jag lära mig om det. Och jag tror att det har påverkat. Jag är så mycket ett resultat av mina föräldrar i nyfikenheten på världen, på andra, på att lära sig saker och på att hantera alla människor med respekt.
Mm.
Så det var väldigt, väldigt speciellt för mig.
Men du, fan... Jo, det var det jag skulle säga. Att 97 så kan jag tänka mig att om jag var förälder då, fan, alltså hela AIDS-grejen,
ja.
Var de inte livrädda för det?
Jo, den togs upp.
Ja.
Den nämndes, det hade vi samtal om. Allt det där, var försiktig och vad innebär det här. Men istället för att försöka att istället för att säga till mig så ställde de frågor.
Mm.
För de märkte att jag hade koll, jag hade gjort hemläxan.
Mm.
Jag hade kollat på Eddie Izzards stupkoffer.
Mm.
Nej, men jag hade gjort hemläxan.
Mm.
Och Gardell hade svarat på ett brev som jag skrev till honom.
Oh, wow.
När jag hade sett honom uppträda när jag var 15-16 så skrev jag ett brev till Jonas. Som han svarade på.
Men gud,
privat, ett jättefint långt brev. Och sen hade vi liksom, så var vi brevvänner, jag och Jonas Gardell. Vilket påverkade mig också jättemycket. Så jag hjälpte mig supermycket de här åren. För jag hade liksom ingen, det fanns ju ingen. Det fanns inte, och internet fanns inte på det sättet.
Nej.
Så att det var väldigt ensamt. Det var Jonas Gardell och en film som heter Beautiful Thing. Kommer du ihåg den filmen? Den brittiska.
Nej.
Första gången typ så här en liten gayfilm blev liksom stor. Ja, hur som helst. Så,
vad skrev du till Jonas? Vad frågar du?
Jag skrev att jag hade sett hans show och att han var väldigt rolig. Men framförallt så skrev jag de där sakerna som jag inte hade någon annan att skriva det till. Vilket är att jag känner mig ensam. Och att jag hade blivit illa behandlad av ett gäng killar på vägen hem en gång som hade slagit mig och sådär. Alltså allt de där sakerna som jag inte hade någon annan att prata med om.
Mm.
De där sakerna man går igenom om man går till skolan med nagellack.
Mm.
Så är det ju. Så han hörde på mitt mejl att jag behövde någon.
Mm.
Och därför svarade han.
Vad fint.
Och då sa han till mig att om du någonsin ser mig på stan så kom fram och säg hej, det är jag som är Edvard.
Mm.
Och så såg han dem på stan.
Och gick fram och sa, det är jag som heter Edvard.
Och sa, hej, det är jag som heter Edvard.
Ja.
Och då fick jag en sån fin kram.
Men vad härligt.
Och sen den dagen har jag och Jonas varit vänner förstås.
Ja, vad härligt.
Mm, ja, han hjälpte mig enormt. Men man måste ju ha någon sån. Man måste ju ha någon som man kan kommunicera med och förstå att det inte är konstigt längre. Och det är därför som jag svarar alltid tid när folk skriver till mig. Mm. Allt försöker jag svara på. För det är precis den grejen att om någon når ut som, till en som, så vill jag så gärna kunna hjälpa till.
Men det måste ju ta tid, tänker jag.
Ja, men det är ju värt.
Ja. Det här, du skrev en gång på Twitter ett skämt om sidor och att komma ut.
Mm-hmm.
2013 var det.
Just
det,
ja. Okej.
Att det var bara...
Ja, för jag drack sidor på festerna.
Exakt.
Ja. Så jag vill aldrig komma ut sen.
Nej.
Nej,
ja, men...
ja, så är det ju.
Men vadå, för till mig sa du ju att alla i skolan var liksom helt okej med det. Samtidigt ja. Så får du stryk när du går.
Ja, jag vet. Gud, man försöker förenkla saker ibland för att göra lätt för sig.
Ja.
Min klass var fantastiska.
Okej.
Okay. De som kände mig.
Mm.
Det krävdes att man kände mig. Och det är det som är grejen med alla som är annorlunda och därför är konstiga. Jo, men lär känna personen då.
Mm.
Säg hej, jag heter. Och se vad den heter och prata med henne. Så att alla i min klass, de tog mig för den jag var och lät mig vara den jag var. När andra i skolan inte gjorde det. En morgon kommer jag ihåg att jag kom till skolan så hade någon klottrat bögjävel på mitt skåp. Man hade sådana stora skåp då. Man hade kanske ha fortfarande, vad vet jag. Var de annars? Men det var sådana skåp, hade någon klottrat bögjävel på mitt skåp när jag kom in på honom. Jag var helt i chock av det. Och hela min klass tog mig om ryggen och gick med mig liksom hela... Nej, fan, fina.
Mm.
Ja, de gjorde allting okej. Okay. Så att min klass var fantastiska. Runt om i samhället så var det folk som inte var lika bra såklart. Så att man har fått stryk, naturligtvis.
När ska du skriva om det här?
Vet inte. Jag väldigt, märkligt nog väldigt sällan så skriver jag ju om mig själv på det sättet. En underbar jävla jul är väl det närmaste jag kommit att försöka berätta lite om det borgerliga.
Mm.
Att vilja något annorlunda i en borgerlig uppväxt. Men jag tycker jag har haft det ganska bra. Och jag vill inte att mina föräldrar ska känna att... Alltså, vi har haft det väldigt bra. Så att jag tycker inte att det är så, egentligen, så jättemycket att gräva i. Lite skit under naglarna är ju bra och allt det har ju bara gjort en starkare.
Mm. Minns du första gången du stod på scen?
Ja.
Berätta.
Skolan. Jag måste ha varit 15 då också. Det var precis där. 14-15. Och så skulle vi göra något spex. Teatergruppen i skolan skulle jag vara med i en teatergrupp. Alltså vad heter det? Alltså en kurs var det. Alltså, musik och teater säkert var det när man gick visst den av. Och där var jag med. Och då hade jag en lärare som tyckte jag var rolig. Tyckte jag var bra. Så hon sa att du ska hålla avslutningstalet för alla eleverna. Men vi gick ut nian. Mm. Så var det. Titta nu, jag kom dit. Hon sa att jag inte hålla avslutningstalet till alla niorna. Eller hela skolan när jag gick ut nian. Och då så var jag... Då sa jag bara ja till det, fast jag var livrädd. Och då gick jag hem och så började jag skriva ett tal. Och då skrev jag ett ganska roligt tal.
Mm.
Och det är något ovanligt med, tror jag, att man som så ung går upp på scen och liksom går loss. Så jag gick upp på scenen inför hela skolan och alla lärarna och så gjorde jag liksom en roast av skolan i princip.
Mm.
Och hängde ut liksom allt från hängde ut någon lärare, alltså på ett väldigt kärleksfullt sätt, och jag kritiserade hur det såg ut, jag kritiserade ridån som hängde bakom mig. Alltså jag bara gick loss. Och var lite tror jag, ful i mun, jag tror jag sa liksom HIV. Jag tror han har skämt om HIV, tror jag hade.
Ja. Okay.
Och det är lite konstigt liksom. Så att jag went for it. Och jag kommer ihåg att det blev en helt otrolig reaktion. Alltså jag fick eleverna bara jubla och ställde sig upp och lärarna skrattade gott. Och då tror jag så här, jävlar, det här var något.
Ja.
Så det var en kick som var helt otrolig. Och det var första gången jag hade gjort något liknande.
Jag förstår. Men då var det, sen blev det en självklarhet att du skulle...
Liksom... Ja, sen så kom den här sommaren och sen kom jag till gymnasiet. Och då fortsatte jag stå på scen och skämta och skriva.
Blev du kär den där sommaren?
Nej.
Nej?
Nej.
Okej. Okay. Det känns som att...
Nej, men det blev...
Om jag väntar lite till så kommer det komma.
Ja, kärlek och sånt kom senare.
Okej. Okay.
Men jag blev ju liksom kär i vem jag skulle kunna vara. Det här, det är ju lite med, utan att bli för klisché, men det var något större än att bli kär som hände. Alltså det var att jag upptäckte att fan, jag jag har någonting. Mm. Och det här tyckte jag var kul. Och man fick ett intresse, äntligen. Som man kunde göra någonting av då.
Jag förstår. Och sen var det ju liksom... verkar det ändå som att det var en självklarhet att du skulle bli skådis?
Mm.
Hur såg det ut i gymnasiet?
Jag visste inte bättre, helt enkelt. Jag tror att då märkte jag, jäklar, det var ju kul när jag stod på scenen. Jag fick ju skratt när den där avslutningsgrejen. Så att jag tänkte, det här måste jag ju fortsätta med. Och så gick in på vår teater, den teatergruppen där, och spelade teater. Så att det var alltid det jag... Det var det enda jag såg framför mig att man kunde göra. Jag får stå på scen.
Mm. Brommaplan.
Ja, vår teater var.
Ja, jag känner till lokalen.
Ja, där hände ju allt det där, så att säga, för mig. Mm. Superviktig plats. Och hitta framfötterna och chefsrådet. Så det var nog alltid sanningen. Men det var nog för att det var svårt att vara 15 och tänka att jag skulle bli regissör.
Mm.
För det är någonting annat. Det är en främmande yrke. Och även manusfattare är också något främmande. Utan det var skådespelare det skulle bli.
Superabstrakt också.
Superabstrakt.
Ja.
Skådis gick att ta på. Så att det var det jag satsade på.
Ja.
Så, men jag gick gymnasiet. Jag gick ett vanligt sam. Jag gick sam på gymnasiet. Och pluggade upp på all min fritid och spela teater.
Mm. Var du duktig i skolan?
Ja, men det var jag.
Ja. Men du har ju beskrivit liksom att scenskräcken växte för varje gång.
Ja, för varje år som jag blev äldre så blev mer och mer scenskräck. Och så sökte jag scenskolan då när jag var 17. Så jag skulle kunna gå in direkt efter gymnasiet. Och kom till sista provet på mitt första försök. Ja. Då var man 16 kvar av 1000 sökande. Och då fick jag också, fan det här funkar ju. Någon mer som tycker att jag är bra kanske. Och kom inte in.
I Stockholm?
I Stockholm. Mm. Och det tog mig superhårt. Jag var så inställd på det. Och sen sökte jag igen och kom till sista provet en gång till. Och jag var den yngsta som hade kommit till sista provet 2 gånger.
Mm.
Och nu måste jag ju komma in. Och så kom jag inte in. Och då så hade jag ett samtal med rektorn efteråt som jag fick ett möte med honom för vad hände. Jag var helt förstörd då. Och då sa han, nej men vi känner att du vill lite för mycket annat.
Okej.
Okay. Du tänker så mycket på alla de andra i rummet hela tiden och scenen och vad gör ni? Du vill skriva. Du kanske ska söka det, gå på det spåret istället. Nu vet inte jag vad jag tycker helt om att han gjorde så, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker kanske att det är hans plats. Men å andra sidan, med andra delen av mig tycker att vad fint av honom att se det och vad rätt han hade.
Mm.
Det var ju det bästa som någonsin har hänt med att jag kom in.
Ja, men var det?
Ja, 100% bästa som hänt med. Mm. Tack gode Gud. Mm. För samtidigt som allt det här så mådde jag ju inte så bra av att stå på scen. Jag mådde inget bra av det. Och jag hade ångest efteråt, hade ont i magen, hatade att bli uttittad, jag hatade att bli bedömd på det sättet. Och sen slutligen så fick jag liksom en ganska stor roll i en pjäs som heter Geten med Susanne Reuter och Micke Nyqvist. Och jag skulle bli deras son, Micke Nyqvists son. Och det var liksom mitt liv, då var jag väl 19-20 och sådär. Och jag bara, men nu jäklar. Och så gjorde jag den rollen och tänkte att nu, det här borde vara min lyckligaste tid. Men jag gick av scen varje gång och mådde skit.
Mm. Men du, Geten och London, hur förhåller de sig i tid till varandra? För du gjorde någonstans en resa som var viktig.
Just det. Ja, jag blev kär, slutligen, när jag var 17. I en engelsk man. Och superkär. En kompositör, en pianist, som var några år äldre än mig, såklart. Som svepte med mig i någonting helt nytt. Sexuellt och allting liksom. Det var bara, allting klickade där. Jaha, är det här det kan vara. Och då så åkte jag till London för honom.
Okej.
Med mina föräldrars liksom blessing. Och där förändras ju väldigt, väldigt mycket för mig.
Och du skulle bo där?
Ja, det skulle jag nog göra ett tag. Okej. Hade jag tänkt.
Hur gammal är du då, 18?
Då är jag precis 18, exakt. Mm.
Men vänta, har du ens, 17, är du färdig med skolan?
Alltså? Ja, då har jag tagit studenten. Det här är 2000. Och då åkte jag till London och tänkte, här ska jag... Ja. Så London löste ju väldigt mycket. Det var ju först då man kom till en plats där, liksom, där det fanns en gata med massa gayställen. Och man kunde liksom umgås med många andra på samma sätt. Men för att dra bort det här från gayämnet, för att det är inte så, har inte varit så viktigt ändå, så är det snarare teatermiljön, den världen, att den här teatern har överallt och bara gå på teater, det var ju liksom, det var nyckeln för mig.
Mm. När förstår du då liksom, för då sen så Jag antar att kärleken tar slut eller något och du flyttar hem.
Ja, väldigt fort.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men katastrof, såklart.
Såklart.
Det var ju perfekt. Ja. Perfekt.
Men, och då åker du hem och får rollen i Geten, liksom. Hur ser det ut?
Alltså. Ja, det var nog ett års precis. Jag tror att det som hände där var att jag förstod att det är teater jag ska hålla på med. Och det är teater och humor. Nu är vi fortfarande egentligen innan Geten. Mm. Jag tror det var 19 då. Åh, vad svårt det är med år.
Ja, men,
såna saker. Men det här var svårt. Men jag visste att jag skulle hålla på med teater, det visste jag. Och jag ville arbeta med humor. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig till i Sverige med det.
Mm. Har du sett massa kul i London?
Ja, absolut. Men London var med att hitta en identitet, alltså en plats för det. Men innan dess hade jag ju liksom alla VHS:erna man hade. Om du såg vad man tittade på John Candy-filmer eller om man kollade på liksom svenska farser eller Eddie Izzard. Jag var ju besatt av underhållning av alla former. Oscarsgalor, gamla Oscarsgalor köpte jag på eBay, liksom filmade på VHS från någon galning liksom i Ohio som skickade dem. Mm. Fantastiskt. Jag var ju nörd med de där grejerna. Men jag visste inte hur jag skulle komma in i branschen och där startade ju liksom mitt vuxenliv efter studenterna. Bara, hur ska jag ta mig in i branschen?
Mm. Ja. Och då åker jag hem.
Då åker jag hem.
Söker roller, eller?
Söker, ja. Går på massa auditions.
Söker scenskolan igen?
Ja, eller? Söker scenskolan igen. Kommer till sista, men kommer ju inte in, som sagt. Alltså, jag började skämta. Alltså, stå upp är ett så starkt ord, tycker jag. För jag tror att det egentligen står för många andra saker. Men det är ju vad jag gjorde. Jag stod själv på en scen och skämtade.
Ja, du gjorde det.
På olika sammanhang. Och det hände en grej när jag var 18 som blev startskottet. Och det var att jag var med i någon amatörkomedi ute vid universitetet på en liten teater. Jag spelade Gula villan, så heter det. Och jag spelade vid fars. Och då i publiken är en kvinna som hette Anna, och nu jäklar, Wennerholm kanske. Var inte hon journalist och programledare för Måndagsklubben, hette det så, på Femman? Där Lenny Norman och Claes Malmberg satt och liksom drack i tv och rökt och snackade om vad som hade hänt under veckan. Och hon satt i mitten.
Just det.
Anna någonting. Hon satt i publiken och hon tyckte jag var rolig i föreställningen. Mm. Hon tyckte jag hade något. Och hon var lite så här, du vet, het på att upptäcka någon talang, du vet. Så hon kom fram lite liksom vitvins påfylld och var så här, vet du vad, du har något. Jag ska hjälpa dig att fixa det här. Mm. Och stod och lovade med guldgröna skogar. Och det hade man varit med om några gånger, för det var lite så att folk lovade en sak, men det blev väl någonting. Men hon liksom, she delivered. Hon kom med riktiga grejer. Hon var så här, om 2 veckor så ska vi ha en överraskningsfest för Carola Häggqvist, som tydligen hon var kompis med under en period. Carola fyller 35 och det är massa uppträdande på scen, men jag har ingen humor på scen, kan inte du tänka, du vet vad, du får 3 minuter på scen, säger hon.
Aha.
En sen natt ute vid universitetet. Och hon står för det, jag får 3 minuter på scen, jag har ingen aning, jag vet inte vad hon tänker, för hon har sett min komedi. Jag har ju inget med det här att göra egentligen. Alltså, vad ska jag gå upp och, vad ska jag kan inte gå upp på en scen inför Carola Häggqvist och 5-årsfest. Men jag kan ju inte säga nej till det här. Så då går jag till mitt dagsjobb som heter jag jobbar på ett café i Gamla stan. Men det är Chokladkoppen.
Just det.
Mm. Där serverade jag. Och jag serverade med Daniel Ren, min älskade bästa kompis. Mm. Och jag sa till honom, någonting jättekonstigt hände igår. Jag har fått 3 minuter på Carola Häggqvist 35-årsfest efter Lill-Babs innan Tommy Nilsson. Jag vet inte vad jag ska göra. Och han sa, det måste du göra. Jag bara, jo men du förstår, men vad fan ska jag göra? Mm. Och han sa, och så började vi spåna på det. Och så sa jag till honom, men fan, vi skriver en text. Du och jag skriver en text. Och då sa han, nej men jag kan inte skriva. Och då sa jag, jo men jag tror du kan det. Jag tror verkligen att du kan det. Och sen så efter jobbet så stängde vi kaféet och sen satte vi oss och började skriva en text. Och då skrev vi en monolog, en stand-up-monolog som på ett smart sätt gick igenom Carolas liv på lite roastande sätt, men med mig i fokus. Och då låtsas jag att jag var en person som hade gått i hennes fotspår och alla jobb som hon hade fått hade jag förut blivit erbjuden. Det var idén till den.
Mm.
Jag var 18, det var inte genialt. Men det var ganska kul. Och sen så skrev den, åker ut till Utö i den absurda situationen i mitt liv och hamnar på den här festen med alla de här, alltså alla var ju där, hela kände Sverige var där för hon skulle föra 35. Och sen börjar den här middagen och så börjar uppträdarna och folk sjunger liksom, alla som är något, och då sjunger där uppe.
Ganska hög nivå för man.
Ja, det var helt sjukt. Och jag och Daniel sitter längst bak. Vi har då fått liksom, vi har fått vara med. Vi fick dock betala kuvertpris. Men vi satt längst bak och käka. Och var nog för unga för att förstå hur sjukt och läskigt det här var. Och sen så påas jag. Och då går jag upp på scen. Och folk tittar på mig som att... Det var genant, kände jag själv. Vad gör jag här? För det går upp en 18-årig kille. Och så drar jag min monolog. Där jag liksom på ett ganska retfullt sätt går igenom Carolas karriär.
Mm. Har du den i huvudet då?
Nej. Ja, jo, då hade jag det.
Ja.
Mm. Nu har jag minst här inte.
Nej, det är rimligt.
Och jag går igenom hans karriär och liksom och roastar den på ett roligt sätt. Och folk var med. Folk garvar som fan. Och jag känner mig, fan, det här funkar ju. Det här, fan, det svänger ju. Och så drar jag det sista skämtet, får skrattet, tack för mig. Och ska jag gå av, jag känner mig som att jag är liksom 3 meter hög. Och då hör jag i ryggen hur Anna som har konferenser säger i mikrofonen: Edvard af Sillén, hans första gång på en scen.
Ja.
Och det är bara som en så här blöt handduk i nacken. Och bara så på, jag känner mig så jätteliten igen. Och ja, så det var mitt första, det var min första antagligen professionella gig, vad man kallar det för.
Det är inte så dumt att säga det även om det inte är sant.
Tänker du så? Att hon det hände här och nu, menar
ja,
du?
Exakt.
Ja, jag förstår. Det är bra. Ja, det har du kanske rätt i. Den jag blev jätteledsen, för jag kände mig som att jag var någon. Och så gjorde hon mig till att jag var en debutant. Men det var jag ju.
Men alltså de första 10 gångerna jag... 25 gånger när jag gjorde stand-up, så sa jag alltid så här till den som konfade så här: säg att det är typ mitt första gig.
Jag förstår, men dra ner förväntningarna.
Ja, man, som en...
ja, men jag var inte så klok. Jag ville vara på samma nivå som liksom,
som Tommy Nilsson.
Som Tommy Nilsson den här kvällen.
Ja,
och sen så följde en jättekonstig kväll efter det där. Då visste jag och Daniel stod där längst ut på kanten på festen. Och så kom folk fram och sa snälla saker. Jag kommer ihåg att Lill-Babs kom fram, Barbro.
Men gud.
Och gav mig en kram. Som liksom ett sån riktigt sån kram som trycker upp blodet upp i huvudet på dig liksom. Och så sa hon bara lycka till, du har något.
Ja.
Och sen efter den kvällen så fick jag till jobb, för någon som hade varit på den festen jag var rolig och sa, kan inte du komma och göra lite grej på min fest? Och då kom jag till den festen och så skrev jag en liknande monolog som en som roastade hennes liv istället. Och på den festen satt Åsa Jinder. Och då sa Åsa Jinder, du vet, nyckelharpisten.
Ja, ja, ja. Firar midsommar med henne.
Är det sant?
Ja,
det är
inte skryt
om. Åsa sa, fan, vad kul du är. Kan inte du komma till min fest och göra det? Och då skrev jag en ny text som istället gick igenom Åsa Jinders karriär. Ja. Men med mig och roastade. Så det var en grej jag gjorde.
Mm.
Och så startade min väg in, att jag kunde stå och skämta på scenerna. Och sen till slut en kväll på något café, så bara någon invigningskväll, då jag stod på scen och skämtade. Jag undvik ordet stand-upare, men gjorde det där. Så var en regissör i publiken som hette Hans Marklund. Han heter fortfarande, tror jag. Och han kom fram till mig efteråt och sa, vad rolig du är. Skriver du själv eller? Och sa, ja, men det är jag och min kompis Daniel som skriver. Han sa, ni har en jättekul ton. Jag har en show som heter Rea på Hamburg Börs.
Mm.
Som hade gått i flera år. Ja. Som var en krogshow med sketcher. Sissla Kyle, Babben Larsson och det gänget.
Anders Lundin.
Mm. Och han sa, kan inte ni komma och skriva sketcher till oss? Och då fick vi vårt första riktiga jobb. Och skrev sketcher.
Mm.
Och ingen kom med. För att de var inte bra nog. Och vi kämpade. Och sen till slut så skrev vi en text som var kul nog. Och då de bytte ut material varje vecka. Och då fick jag ett sms från Hans där det stod, ikväll kommer eran text vara med. Kom förbi.
Mm.
Och då så klädde vi upp oss i skjorta och
stängde slips. Choklad.
Vi stängde chokladkoppen. Ja. Vi diskade de här kopparna. Ja. Satte på oss skjorta och slips.
Mm.
Gick till Hamburg Börs. Kom inte in förstås, för att ingen av vakterna visste vilka vi var. Så vi fick så jävla förnedrade. Efter 20 minuter så kom någon ut och sa, jo, men jag tror att de här killarna faktiskt. Och så fick vi komma in, vi stod längst bak, hade inte fått några platser. Stod längst bak och bara tittade. Och sen till slut så kom vårt nummer. Och funkade, den flög liksom. Och fick skratt. Och den känslan som vi hade när vi stod längst bak på Hamburg Börs, när folk skrattade åt vårt material, den slog allt som jag någonsin hade känt. Också av att stå på scen. Mm. Det här var mycket, mycket skönare, tyckte jag. Någon annan stod där uppe och gjorde hästjobbet, men vi hade skrivit det. Det var vår idé.
Mm.
Och sen var jag hooked.
Mm. Men du var väldigt noga med att det du gjorde var inte stand-up. Men liksom, det måste ju, tanken måste ju ha slagit dig då i alla fall. Att så här, ja, men vad fan, vänta nu. Mm. Här nere på Lilla Nygatan så finns det ju en stand-up-klubb.
Mm. Alltså jag stod på den här scenen...
Var det Lilla Nygatan förresten? Eller var det Stora?
Ja, fasiken. Hur ska jag formulera det här?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag stod på den här scenen för jag hade ingen annan väg. Det var ren desperation. Det var inte njutning.
Okay.
Jag hade ingen väg in. Idag är det liksom YouTube och de där grejerna.
Just det.
Gud, vad jag lät gammal.
Nej, men...
YouTube och de där grejerna.
Ja.
Ja. Björn Gustafsson här nu, den äldre. Idag finns det många andra vägar att nå ut med det, vilket jag älskar. Har du någonting idag som du vet att du är bra på, då kan du kasta ut det i världen. Om du så är liksom Bass Hunter och sitter hemma och skriver Boten Anna och skickar ut den.
Just det.
Eller om det är liksom Gina Diravi och gör sketcher hemma i Sundsvall, lägger ut dem och sen får leda med livsvalen. Det där är fantastiskt, och det är det som det här har gett oss. Det fanns inte 2000 och 2001. Det fanns ingen sån väg. Och det gjorde att jag var desperat. För jag hade ingen, jag kände ingen i branschen, jag hade inget känt efternamn, jag hade absolut ingen väg in. Så det var bara att göra det här. Och jag mådde så dåligt av att stå på scen och skämda. Och därför jag inte säga att jag var stand-upare. Men det jag gjorde var att jag gjorde ju stand-up ur en karaktärstand-up. Alltså jag var en karaktär som berättade en rolig historia som roastade mig och någon annan.
Mm.
Så jag gick inte upp och var så här, hörni, va, har ni tänkt på att... Utan det var det här jag gjorde. Och sekunden som Hans Marklund kom och sa, hej, vill ni komma och skriva sketcher? Så gick jag inte upp igen.
Nej, jag förstår.
Mm. Jag gick inte upp igen. Det var ett nödvändigt ont, och nu behöver vi inte göra det mer. Jag sa till Daniel, kom och jag sa, nu behöver vi inte göra det här mer.
Mm. Och sen, eller så här, om vi bara ska liksom knyta ihop det här med rea till där du är idag.
Ja.
Kan du summera den tiden?
Den resan är så snårig. Mm. Alltså, och
det är nästan 20 år också.
Åh, herregud. Mm. Ja, det är det. Jag tror det som definierar mig så mycket har varit att jag har gått olika spår. Och de spåren har sett olika ut. Så det ena spåret är ju mitt filmspår, som har varit att jag och Daniel ganska tidigt ville försöka skriva film. Mm. Och det var en resa som vi har gjort och kämpat för att sen komma fram och få filmer gjorda. Det andra spåret har varit mitt teaterspår som också startade då. Då jag direkt efter det började liksom ta möten med teaterproducenter. Också bara visa, ingen visste vem jag var. Så jag fick möten och tog möten och bara sa, det här är jag. Det här är vad jag vill göra, det här är vad jag tror på. Jag hade en fantastisk idé på en pjäs jag skulle göra med Dalle, Ulveson och Claes Månsson. Mm. Och jag fick ett möte med dem. Och hade en pjäs, hade allting färdigt. Och jag tog möte med dem och tyckte det lät kul. Men vem fan är den här 19-åringen som sitter framför oss och tror att han ska göra det här? Och de sa nej. Mm. Och nu jobbar jag ju med dem igen. Och Claes Månsson kom till mig, vi skulle jobba första gången. Han kom till mig och sa, Edvard, visst har vi setts förut? Och jag sa, ja, men det har vi. Jag tror inte skulle minnas det. Han bara, och det är klart jag minns. Jag ångrar supermycket att vi sa nej till det där. Och de just var att de, men vi kunde inte lita på det, du var för ung. Vi kunde inte lita på vad du skulle leverera här. Och det har de ju rätt i, det hade jag nog inte kunnat göra heller. Utan mina idéer var ju för stora för vem, vad jag hade kunnat göra. Men jag ville alltid, jag hade de här idéerna som jag var fylld av. Mm. Och de gick jag runt med till olika personer. Och de som nappade. Och sakta men säkert blev det fler nappa. Så det var liksom den resan i teatervärlden, att komma fram framfötterna. Till slut fick jag in en fot på Vasateatern. De skulle göra en enmansföreställning med en ny rolig tjej som heter Maria Möller. Då fick jag regissera och skriva den, okay, med Maria. Mm. Och det var min första regiuppgift på en privat teater.
Vad hände med henne?
Ja, utmärkt fråga. Ja. Utmärkt fråga. Och den gick väldigt bra. Vi fick en 4 och det blev en stor succé. Och då gav det ett nytt jobb. Och på den vägen har jag liksom, jobbar man sig fram. Mm. Sen den här andra konstiga scenen som heter TV-sidan. Som jag älskar mindre. Men som har blivit den stora sidan av vad folk vet om mig.
Just det. Mm.
Och det har varit Melodifestivalen. Mm. Jag har gjort guld. Först var det en guldbaggegala jag skrev. Och jag rekryterade en guldbaggegala. Men sen kom jag in på Mello. Första gången 2005. Och där vet jag inte om vi ska prata någonting om.
Jo, kör.
För det var ju en katastrof.
Okej.
Okay. Och då tog jag inte in som det jag ska göra, vilket är att jag är en underhållare. Utan jag togs in som någon slags sidekick till Christer. Och jag skulle bli Christer Björkmans efterträdare var det.
Ja, just det.
Och plötsligt stod jag bredvid Christer. Det var artiklar i tidningen om att jag var nya liksom guldkalven. Jag skulle ta över jobbet. Och det var ju superobekvämt för honom och mig. Jag hade ingen som helst lust att ta över hans jobb. Inte allt jag ska göra. Och han hade ingen lust att bli utknuffad.
Vad var du? Hans assistent?
Jag var liksom någon slags assistent och jag skulle göra med livsval med honom. Det var så jävla konstigt. Men det här är väl vad som händer när folk får för sig att man är bra på saker. Och sen så sätts man det på en platta man ska vara. Så var jag för glad för att säga nej till det. Mm. Och då så... Jag gjorde det här jobbet, skulle vara liksom en slags artistkoordinator där och assistent till honom. Men på min fritid satt jag och bara skrev skämt på nätet, på ett klotterplank.
Ja, just det. På QX kanske.
På QX. Mm. Vilket var det jag tyckte om att göra. Och där skrev jag några elaka grejer. Helt omedvetet, det här var ju internets linda, verkligen. Så man hade inte fått någon... vad heter det? Mediaträning. Det var ingen sak, men du ska nog inte sitta på nätet och skriva att artisterna du arbetar med och skriva skämt om dem. Mm. Och det gjorde jag, och det fick en jävla vass journalist tag på, Lars T. Johansson kanske han heter, någonting sånt, Expressen på den tiden. Han fick nys på det och ringer mig. Och fy fan. Och ringer mig till SVT, där jag då sitter och är någon slags, liksom, som inte ska ha åsikter, någon slags assistent på Mellivsvalen, det var så jävla märkligt. Och så hände mig, tjena Edvard, vad tycker du om artisterna som tävlar? Mm. Och då sa jag, duktigt. Alltså jag var 22, så vi kommer ihåg nu. Jag var 22 år gammal. Och då säger jag, nej, jag har ingen åsikt om dem. Jag tycker alla lika bra, så jag är duktigt. Och då sa han, jaha, för här på nätet så har du skrivit lite andra grejer. Och jag bara, känner du, allt blod går ur mig. Jaha. Ja, här har du skrivit att... Och så bara, han hade ju världens skop, och det visste han. Mm. Och så bara åkte han och mördade mig. Mm. Mördade mig. Med all rätt. All rätt, men jag var 22. Mm. Och då blev det min löpsedel dagen efter. Då löpte den var TV-chef. Eller kanske Melodifestivalschef attackerar Pernilla Wahlgren. Mm. För då hade jag skrivit några skämt om Pernilla Wahlgren. Dumt. Elaka grejer. Och det blev en superskandal. Och jag fick sparken. Alltså jag satt mig på tåg nästa morgon för att åka till Göteborg där Melisvan skulle börja. Det var dags för första deltävlingen. Han var ju smart, Expressen Lars. Han väntade ju till kvällen innan första deltävlingsresan skulle starta. Jag sätter mig på tåg dagen efter, skakar, inte sovit en minut. Går upp på morgonen, inte sovit en minut, och bara ser mitt ansikte på löpsedlar.
Oj.
Sätter mig på tåg med hela min redaktion, alla mina vänner som tittar på mig som att jag är galen. Och försöker säga, men det är nog ingen fara. Alla hade mig liksom, var snälla. Och så åker vi till Göteborg. Jag ankommer till Göteborg efter den hemska tågresan. Kommer direkt till arenan med väskan. Och chefen, säger till Thomas Hall, säger till mig, ja Edvard, det här är inte så bra. Och nu är du alla pressen ute efter dig just nu. Så vi kan inte ha dig här. Mm. Vi kan inte vara säkra. Vi kan inte lova din säkerhet. Så att jag fick direkt åka tillbaka till stationen och sen sätta mig själv på tåg och åka tillbaka till Stockholm. Okay. Jag hade varit i Göteborg i 45 minuter.
Mm.
Den tågresan är det värsta tågresan i mitt liv.
Mm.
Jag var helt... Och min telefon bara ringde. Jag kom hem till min lägenhet, stänger dörren. Och sen på kvällen kommer liksom... Alltså det ringer på dörren, jag öppnar dörren och det blixtrar. Det var liksom ett sånt läge.
Ja, men gud.
För Melodifestivalen! Mm. Och så fick jag sparken. Och det var jag var inte alls mogen att hantera det, såklart. Det var för ung, jag tror mitt liv var slut.
Ja, men fick du någon hjälp liksom?
Jag fick men inte riktigt, man ska säga att är den hjälp jag borde ha fått, nej. Utan det var lite knuffa ut honom. Jag fick tillgång till en terapeut att prata med någon. Men det man behöver är ju de som man arbetar med.
Mm.
Men de var ju också i chock. För de hade ju satt sin tro till en 22-årig kille som hade liksom knullat dem, helt enkelt. Så att det var skittufft. Och jag tänkte att nu är mitt liv slut. Jag övervägde naturligtvis ta själv... Alltså allting var där. Jag bara, jag är körd nu.
Mm.
Och det var så orättvist, för det här ville jag inte göra. Det här var ju inte jag. Jag skulle hålla på med teater och skriva skämt. Så jag sa att jag till det här jobbet som inte var rätt för mig. Och förstås skämtat förstört det.
Mm.
Och sen så... var det några mörka, jävligt mörka veckor där.
Och även om dina kollegor borde ha varit där för dig, så hade ju de en festival att styra.
Exakt. Ja. Ett program som måste fortsätta. Och jag var på löpsedeln 3 dagar i rad, för Lars Johansson var bra på den jorden. Så han hade ju sparat grejer.
Mm.
Så dag 2 kom ju nästa, vad kallas det för i tidningsspråk? Då kommer nästa, liksom, finns det ord för det här, men då kommer nästa skörd, så att säga.
Mm.
Och sen dag 3 kommer nästa grej.
Jag fattar, herregud.
För då hade jag ju liksom skrivit att, jag tror i deltävling 4 så var det 2 stycken öppet homosexuella artister med och tävlade. Och sen skulle en till potentiellt varit med. Och då hade jag skrivit som ett skämt till en kompis på plottmärket, jag tror vi har nog med bögar i den deltävlingen.
Mm.
Det är ju en absurd mening från officiell SVT-person. Men för mig, det var ju så jag skämtade.
Ja.
Så dag 3 var ju artikeln homofobiska uttalanden från tv-chefen. Det var helt absurt allt det här. Och jag var som absolut lägst. Då ringer Sissela Kyle mig, som jag hade jobbat med då, som träffat upp från Rea då, tror jag. Hon hade någon gala hon skulle göra och behövde en regissör och en manusfattare. Hon ringer mig och säger, hej, det är Sissela. Här ska jag göra, skulle vilja att du skrev och regisserade.
Mm.
Och jag var helt knäckt. För jag tänkte, åh herregud, hon vet inte om vad som har hänt. Så jag sa, åh gud vad kul det låter mig. Sissela, jag kan inte. Hon bara, va? Varför inte det? Jag bara, nej, men har du inte hört? Nej. Nej, men jag har ju gjort bort mig.
Mm.
Har du inte sett i tidningen? Jag har ju blivit för sparken. Vad hon svarade, minst exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon? Och det samtalet räddade mitt liv.
Ja.
Det samtalet. Och jag vet att det låter så banalt det här, och för andra människors liv. Men i mitt liv var det här... Det största.
Mm.
Det var liksom gränsen mellan liv och död för mig. Och att hon sa så, hon är fortfarande till dags dato en av mina absolut närmsta vänner, Sissela. För hon visade mig precis vad allting handlade om. Det där är, vad fan, det där är en bubbla.
Mm.
Det spelar ingen roll, det där betyder ingenting. Det där är inte du. Och sen så fick jag kunna resa mig upp igen. Det var min första riktiga smäll.
Men hur såg det liksom, när du liksom från det... Mm. Från det samt, eller så här, från att du öppnar dörren och det står kamerablixtar där, så att säga, till att hon ringer. Mm. Alltså, hur var den tiden?
Det var några veckor av att jag trodde att mitt liv var slut.
Ja,
för men... det tror man när man är 22 år gammal och du har blivit förlöjligad. Och du har gjort fel, vilket jag var väldigt tydlig med också. Jag begick ju ett jättemisstag. Nu kan jag skratta åt det idag.
Ja, men... händer det?
Vad sa du?
Kan du det?
Ja, gud ja. Pernilla och jag skrattar ju konstant. Pernilla Wagner är ju vänner idag. Mm. Och jag, det var ju starten på allting. Men den kvällen så gick jag till en teater. Här har jag berättat. Jag gick till en teater där hon jobbade. Det var en vecka efter smällen i tidningen. Och jag började så sakta resa mig upp och tänka, vänta, vem är jag? Vad står jag för? Vad ska jag göra med det här? Och så gick jag till en teater där hon spelade på teater. Så stod jag vid scenen en gång och väntade. Så kom hon ut, kom jag ihåg, med sina medspelare. Och så var det några autografjägare där. Så skrev hon autograferna och sen så tittade hon mot mig. Och då sa jag, hej, får jag prata med dig en minut? Och då sa hon, ja, med lite skeptisk min. Och så gick vi undan och då sa jag, hej, det är jag som är en del av Selene. Som hon bara visste med där idioten som har sagt massa elaka grejer om henne. Och hon bara, okej. Okay. Och så bad jag om ursäkt. Jag gjorde en superärlig ursäkt, vilket var, det här var aldrig min mening att du skulle se. Superdumt skrivet av mig. Mm. Skämt, som jag inte menar. Det är skämt.
Mm. Och det var om hennes ålder?
Ja, precis som hennes ålder. Och tror jag hennes karriär var lite annat möjligt. Jag menade aldrig att du skulle läsa det, att din familj skulle läsa det. Jag är så ledsen. Och då tittade hon på mig och bara sa hon, det här har aldrig hänt i mitt liv att någon har kommit och bett om ursäkt. För hon har varit med så länge i pressen. Liksom. Hon bara sa, Edvard, det är lugnt. Mm. Och så skakade vi hand, så gick hon iväg. Så tog det 5 minuter, så ringde hennes agent till mig, kommer jag ihåg, min mobiltelefon. Och bara sa, fan, pratar du inte med Pernilla? Jag bara, ja. Jag bara, du ska veta att om du vill jobba med oss någon gång så är det bara ringa. Och, så att jag tror jag hittade min eget fotfäste i att, så här, att det där är en hittepåvärld. Jag ska inte hålla på det där sättet. Kommunikation med folk, be om ursäkt om du gjort fel. Stå för dina misstag på något vis. Så att det där var vägen ut. Och sen sista samtal. Och sen så gick jag tillbaka till det jag skulle göra, vilket var att skriva humor, regissera shower, göra lite teater. Mm. Och sen så kom Petra Mede. Men nu åker jag bara på med den här berättelsen här.
Ja.
Är det rätt?
Ja, det är klart det.
Det är vad det är.
Ja.
Men då så...
Men söp du ner dig där? Det hade nog kanske
jag åt
gjort.
Upp mig.
Okay.
Vilket är den homosexuella varianten av att supa ner sig. Jag åt upp mig och såg på Gilmore Girls.
Ja, men det är väl ändå balsam för själva.
Ja, jag stängde in mig helt.
Ja, jag förstår.
Alltså, det var fruktansvärt. Mm. Men sen så går det över och sen så är man starkare av det. Och idag så... tackar jag ju Gud att det där hände. Jag skulle absolut inte in på det där jobbet. Det var ju bra att det hade blivit mycket värre än det hände sen. Mm. It was meant to happen at något tillfälle. För jag var inte, det var inte jag. Ja, men sen så träffade jag Petra Mede i allt det här. Petra Mede sökte en författare som skulle skriva specifikt för henne. Hon hade koll på mig för jag hade skrivit så mycket kvinnor då. Sissela och Pia Johansson och San Reuter. Och då så träffades jag Petra i ett kök- på en privat fest och bara klickade. Och då sa vi kan börja skriva ihop och bara testa oss fram lite. Och vi hade en lång plan framåt. Ett år kan vi testa oss fram och arbeta. Men då så var Melodifestivalen efter en programledare och hade ingen programledare. Och då hade de kommit ner sist på listan, det var Petra Mede. Och då fick hon ett mellojobbet 2009- Vi fick det en månad innan vi skulle till första deltävlingen. Och då sa jag, okej. Okay. Och det var då gick jag tillbaka till livsvalen. Och så fort jag sa ja till det så kom panikångesten tillbaka igen. För jag minns hur det gick sist på livsvalen. Jag var liksom ett asplöv. För det påverkade mig så mycket psykologiskt att det här var platsen jag kraschade på. Jag vill inte in där, jag vill inte... Pressen är så elak. Jag vill inte lite igen.
Samma människor också, antar jag. Thomas Hall liksom.
Samma människor. Och nu ska de ge mig en till chans. Ja, det här rötägget som de trodde, det han kommer vi aldrig behöva se igen. Mm. Nu kom jag in som manusfattare och regissör. Jag kommer ihåg, en morgon så hade jag plankat när jag skulle åka till SVT. Mm. Och det insåg jag på väg. Och så gick jag in likblek till pressavdelningen och bara sa, hej, jag plankade i morse. Kommer det här bli någon jävla skit nu, vet du? Alltså så, jag var så osäker på mig själv. Mm. Och jag var så rädd för Melodifestivalen, det där maskineriet som det där är. Mm. Och sen hade vi en svinkul med Lisval, jag och Peter. Mm. Och det var liksom, och då kom jag tillbaka till Mello, antar jag, och gjorde det jag skulle göra, vilket var att göra humor och shownummer och den där grejen, och sen Eurovision.
Var det Björn Gustafsson den yngre året?
Nej, det var året innan.
Okej.
Okay. Året innan.
Jag förstår. Mm.
Också en kille som apropå Melodifestivalen, också som råkade ut för det här. Alltså Melodifestivalen är, han gjorde succé, men gick ändå sönder efteråt.
Mm.
Alltså Melodifestivalen är fantastisk, men den är ett underbart program. Men den kan vara jättefarlig att arbeta med.
Mm. Ja, jag förstår. Men nu, alltså, men de har ju fortfarande inte Melodifestivalen kanske. Du har liksom tackat nej till det på senare år.
Ja. Mm. Jag gjorde ett nummer förra året. Men ja, nej. Det, Eurovision, och kommentera Eurovision tycker jag är superkul.
Mm.
Men Lisvalen tar en enorm kraft. Jag gjorde det så många gånger.
Mm.
Och jag vill ändå inte bli Melodifestivals Edvard. För det syns så mycket det man gör där. Det blir så tydligt.
Ja, jag förstår. Du, utifrån sett så verkar det som att du har jobbat som en... grisar jobbar kanske inte så mycket, men någon som jobbar väldigt mycket.
Mm.
Jobbat som en ekorre.
Mm, de är otroliga ekorrarna.
Eller hur? På att jobba.
Otroliga ekorrarna.
Ja.
Så aldrig.
Eller hur? Nej, det är från dag, liksom från det de vaknar på morgonen.
Jag vet, det är bara nötter.
Exakt, till kväll.
Otroliga.
Ekollon.
Otroliga.
Ja. Men har du massa sådana idéer som ligger?
Mm.
Ja, det
absolut,
är så.
Absolut. Mm. För allt handlar om timing. Så jag försöker stanna på med idéerna och så sitter man med dem och så vid rätt tillfälle med rätt person.
Mm.
Så hoppas man att det ska där, dit. Liksom.
Jag fattar. Och när du och Daniel jobbar, var är ni någonstans?
Vi sitter hemma hos mig.
Okej.
Okay. Mitt kök.
Jag fattar.
Där har vi gjort allt. Vi skriver filmen, vi skriver Eurovision. Alltså det är någon trygghet med det där köket.
Ja.
Och det är så dyrt med kontor.
Ja, men det är väl underbart.
Ja.
Gör han grejer vid sidan av dig så att säga?
Ja, men jag mer och mer försöker att uppbudda honom till det. Men vi har mest skrivit tillsammans.
Jag förstår. Och för en sån idé som väl också låg ett tag är Art, som ju är aktuell.
Just det.
Ish.
Just det.
Kommer vara aktuell ännu mer kanske i vår.
Ja.
Ja. Som du också så här gick och bar på ett tag,
ja.
Eller?
Ja. Pjäsen Art gick jag bar på hela mitt liv. Det var den pjäsen jag pitchade till Dalle, Ulveson och Månsson.
Ja.
När jag var 19.
Ja, jag förstår. Okay.
Jag har alltid velat göra Art. Och jag har alltid trott på att den här historien måste berättas igen och på ett sätt som jag vill berätta den. Och det var också precis timing. Och sen bara så hade jag liksom, tycker väldigt, väldigt mycket om Schyffert och Reborg. Och vi har blivit vänner, vi har gjort jobb ihop. Och så vet jag att de var sugna på att göra någonting tillsammans. Och det fan här kanske är grejen. Och då så pitchade jag just pjäsen Art till dem.
Mm. Och Per Andersson fick du på köpet.
Ja, roligt. Vi behövde en tredje kille.
Ja.
Och där ville vi ta någonting som skulle överraska.
Mm. Inte det... Jag har förstått att... Jag har tyvärr fortfarande inte sett den.
Nej, jag kommer när du vill.
Ja, vad gulligt. Tack. Men jag har ju förstått... Alltså, Per är ganska nedtonad.
Mm.
Har det varit liksom en kamp för dig? Och, alltså, har du fått bråka med honom som regissör där?
Ja, men alltså inte... Kampet blir ett ord om att det är en konflikt, så att säga. Mm. Så det har inte varit en konflikt. Men det har varit en gemensam vilja. För Per är en underbar skådespelare. Men vi är väldigt vana vid att se Per på ett visst sätt. Han går långt och är flippad. Och det är så kul att visa de andra bitarna.
Mm.
Och jag har också med Per i min film.
Just det.
Hjärta, där han också visar en helt annan sida.
Mm.
Han är en väldigt ren och ärlig skådespelare när han litar på det. Så att jag sa till honom från början, för han sa ja, för han ville så gärna få visa något annat. Och han sa, du måste lova att hjälpa mig med det här.
Mm.
Och våga vara på mig. Och det var vi hela resan. Och ibland tror jag att han kände sig avklädd. Att jag, när han gick åt ett håll. För han följer ju sin impuls, sin intuition, sin ryggrad. Och den drar honom åt ett håll. Och när jag då där och säger, Per, testa att inte gå dit. Testa att gå hit istället. Så vet jag att han ibland kände att jag liksom tog bort några av hans stödhjul. Eller de här sakerna han är trygg med. Men i det otrygga kommer ju spännande grejer. Och han är fantastisk i föreställningen.
Mm.
Och jag tror han själv har tyckt att det är väldigt kul att få göra någonting annorlunda.
Ja. Och i filmen spelar han till och med gay-kompis,
va? Ja, exakt. Mm. I filmen så har Malin Åkerman en bästa, the gay best friend.
Mm.
Bra, en sån romcom
karaktär.
Ja, gay best friend.
Mm.
Och där var också, där hade vi provfilmade ett gäng skådespelare. Men jag bad Per att komma och provfilma.
Mm.
Och så gå in, bara överraska oss. Bara gör inte helt oväntat. Och gjorde en superfin provfilmning. Och sen så, han är jättefin i filmen också. Nertagen, lugn, äkta. Spelar med sitt hjärta och sin talang.
Mm. Jättefin. Men det där är ju roligt. För att det förstår jag som regissör då. Ja, det var första gången du gjorde det, antar jag. Satt och kollade på provfilmningar. Mm, liksom, och så här, för att det tänker jag mig, om du hade valt en annan skådespelare för det. Mm. Sverige. Mm. Så hade det blivit en annan film, tänker jag. Eller en annan stämning. Så,
så är det ju. Ja. Det är ju det spännande med casting. Det är ju...
Och sen var han inte så bra Sverige på provfilmningen.
Det är ju det spännande med casting. Det är som att snacka med art, med pjäsen art, att det var först.
Var han där?
Dessvärre var inte ett provfilmare.
Nej, nej. Ja, jag bara testade.
Lite för stor för det, tror jag. Han skulle inte komma provfilma för mig för sån liten roll. Det är en liten roll. Nej, men gud ja, verkligen. Vem du väljer att göra det med sätter ju tonen supermycket. Så att man ska ha en, det här är en idé som jag vill berätta. Vilka vill jag berätta den med? Det kommer ju påverka innehållet supermycket.
Mm. Ja, vad spännande.
Jag tycker också att det är spännande.
Hur blev filmen då?
Jag tycker att det är väldigt svårt att se mina egna grejer. Alltså det har jag alltid tyckt. Jag behöver en publik. Och det är som att underhållning inte existerar om det finns en publik. Det är ju ingenting. Alltså, har man skrivit en sång om ingen har hört den? Ja, det har man gjort. Ja, det måste man ha gjort förstås.
Ja.
Jag svarade min egen dumma fråga. Men jag, så känner jag ändå. Om jag skriver en sång och ingen någonsin hör den. Vad är det för sång? Mm. Alltså, en bok blir väl en bok när någon läser den. Så ser jag på underhållning. Och det är därför jag är så publik. Och än så länge har inte jag fått sitta och liksom min stor publik och se min film.
Inte ens någon sån testpublik?
Någon liten provgräv jag haft, men det har inte varit liksom den grejen. Så att jag tycker att det är så svårt. Men det blev en film. Och folk tycker väldigt mycket om den, de som har sett den. Och det gör mig jätteglad. För jag vill bli omtyckt en gång, tyvärr, jävla oket. Så ja, den blev bra. Jag tycker att den blev bra. Jag var så rädd för att det skulle bli en kalkon. Därför att ett är min första långfilm som regissör. Men det är också den första svenska musikalfilmen. Det är Ledin-musik. Det är alla de här kommersiella, breda grejerna som vi i Sverige älskar att se ner på. Men publiken älskar att se. Och så jag vet ju att när man först berättar för dem, vi ska göra en musikalfilm eller din musik i, då vet jag att många var så här: oj, 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 okej. Och jag ville bevisa dem fel. Jag ville visa dem att nej, men det här kommer inte bli en kalkon. Det kommer bli en riktig film. Och det är det. Det är en riktig film. Och det är jag jättelycklig för och glad för. Så jag tror att folk kommer tycka väldigt mycket om den. Den är rolig. Det är en romantisk komedi i en tid jag tror att folk vill se romantiska komedier. Och om folk sjunger, det är inte så dumt det heller.
Vad kommer Kronemann ge den för betyg?
Åh, jag längtar till att Kronemann ska se det här. För det kommer utmana honom på riktigt. För han kommer gå in med sina förutfattade meningar. Men han kommer ändå se att nej, men det här är ändå någonting.
Mm. Spännande, vad roligt.
Jag ser jättemycket fram emot att
jag ska möta. Du i det här. Ja.
Det måste jag ju ha. Men jag är ju superberedd på att folk kommer tycka olika. Men det är i alla saker jag gör. Jag gör publika saker. Och då kommer folk tycka olika om det. Och jag tycker ju att den här breda genren som jag arbetar i är svårare än att göra en smal, artig film.
Hörru, jag tänkte bara det här med en del av mitt hjärta, givet att den nu liksom går bra och sådär. Alltså, har du idéer på liknande projekt? Alltså,
inte musikalgenren på film. Där tycker jag, nu ska vi testa det här och se hur folk tar emot det.
Jag lärde mig ju i en intervju med dig, tror jag, som... Jag vet inte hur det kom upp, men att Tåström hade skrivit en musikal, hade jag ingen aning.
Ja, just det. Till Jonas Karlsson.
Ja, men det var det, ja.
Precis. Så är det. Tåström skrev en musikal till Dramaten. Är det Tåström? Ja, det var Tåström.
Ja,
från Ebba Grön.
Ja,
det var Tåström.
Rottfångaren.
Ja, han skrev Rottfångaren till Dramaten. Ja. Svinbra.
Jag sa, var det nu?
Första gången jag såg Jonas Karlsson på scen. Han var helt ny på scenskolan då. Jag tror jag såg den 10 gånger.
Oh, wow.
Alltså Tåström skrev så jävla bra melodier. Och de finns inte någonstans.
Okay.
Den borde man göra igen.
Ja, det skulle du kunna.
Anteckna mig, jag har inte i huvudet. Ja. Den borde man göra igen. Men nej, nu har jag ett filmprojekt som förhoppningsvis ska hända nästa år.
Okay.
Men det är en mindre kärleksfilm.
Och det är vad du kan
som jag säga. Jag ska regissera.
Ja, det är vad du kan säga.
Ja, för vi är inte säkra på att det kommer ske. Men det ser lovande ut.
Drömmer om Hollywood, så att säga?
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
Du ska vara här.
Ja, jag trivs väldigt bra här. Mm.
Finns det människor kvar här som du vill jobba med? Eller har du jobbat med alla?
Ja.
Nej, du kan inte svara ja. Ja, precis.
Förlåt mig.
För jag ställde en, just det. Antingen eller fråga.
Gjorde du verkligen? Ja. Det finns människor kvar som jag vill arbeta med. Mm. Verkligen. Och så kommer det nya som man vill arbeta med.
Just det. Mm.
Så är det ju. Mm.
Sverige.
Sverige är ju en längtan förstås. Ja. Om man vill ha med, om man vill ha med mig att göra.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ensamresor. Mm. Det rekommenderar jag till alla människor. Det är någonting som man är rädd för. Just tror jag det. Ibland. Mm. Det är mitt, ja, min största upptäckt i livet tror jag. Överallt brukar jag alltid ha samma grej. Jag åker till en plats, checkar in på hotellet, inser att jag är själv här nu och ska vara själv, får panikångest. Mm. Men när man får panikångest så ska man ta emot den. Alltså låt den komma, ångesten. Jag lever med ångest konstant i mitt liv. Låt den komma och så okej, nu har jag ångest. För nu är jag här och vet inte vad jag ska göra. Men sen går den över och så kommer nästa morgon och bara säga, aha, nu är jag här. Mm. Nu får jag göra det bästa av det. Det är då jag är lyckligast. För då går man ut i den här stan, var du är, vilka stad du är, och så promenerar du runt. Och då är du helt öppen för att ta emot upplevelser, möta människor. Så det har jag gjort i hela mitt liv. Och det har gett mig så mycket idéer, människor jag har träffat och kunskap.
Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Dolph Lundgren hade jag absolut rekommenderat. För satan, vilken trevlig man det är.
Ja, vad kul.
Superspännande historier. Och ska... han har ju varit med. Det är någonting vackert med det. Att, så här, att när vi sitter och pratar så säger jag, var det inte kul om Sylvester Stallone öppnade vår final i Melodifestivalen? Han bara så, bra, jag ringer honom. Så bara ringer han Sylvester. Alltså, så han, det är en intressant person som jag tycker får lite för lite cred. Mm. Så Dolph Lundgren är ingen dum idé.
Nej, kul.
Han har överlevt i en bransch som de flesta inte överlever i. Mm. Men utöver det, Fredrik Kempe. Har du någonsin intervjuat Fredrik Kempe?
Nej.
Fredrik Kempe?
Nej.
Fascinerande person tycker jag. Att det kanske han är vår bästa melodiskapare sen Björn och Benny.
Kul.
Och Per Gessle.
Stort tack för att du kom hit. Har du haft det bra?
Det här var ett otroligt skönt samtal.
Ja.
Jag som är så obekväm i ingången i det här har känt mig jättebekväm. Supertrevligt. Tack för att du kom.
Tack för att du kom.
Ja, och det var ju inte DNs Johan Kroneman utan Helena Lindblad som recenserade En del av mitt hjärta, och hon skrev bland annat att den har en avväpnande humor, och premiärdatumet för filmen är den 25 december. Och med det önskar jag alla lyssnare en riktigt god jul, men inte gott nytt år, för det sparar jag till nästa avsnitt, i vilket vi bland annat hör det här.
Om man har haft föräldrar som älskade en, och det gjorde ju hon med mig, så att jag har alltid tänkt liksom att det här är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre. Och varit jätterädd för det, och så hände den här grejen då.
Ja, visst är det Torkel Pettersson som gästar årets sista avsnitt. Jag tror i ärlighetens namn inte att du vill missa hans syn på att vara en alfahanne. Så vi hörs väl då. Joyeux Noël på er. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.